Därför säger vi hjärtligt välkomna till det sista Sportbladets Premier League för säsongen. Och vår vana trogen då, så ska vi dela ut PLP Awards, som vi säger. Vi ska dela ut pris till, ja, de som har varit bäst och de som varit sämst och de som har gjort det ena och det andra. Har försökt samla ihop lite olika kategorier. Vi ska såklart ta ut en elva. Vi ska väl diskutera det här med årets spelare igen, va? Så ska vi väl svara på några frågor i slutet också, är tanken. Jag skickade ut lite grejer till er, Makoto, Frida och Kalle, för en stund sedan. Fick en del respons. Men ni är redo att köra, va, Frida?
Ja, absolut.
Ja, härligt. Jag vill bara kolla så att ni är där, ja, så att lyssnarna inte tror att jag bara står här och påstår att det är folk med mig.
Nej, vi är här. Alltså, jag sitter mest och funderar över när vi ska öppna den här Pandoras ask igen och prata Henderson kontra De Bruyne och laddar för det. Så att,
ja. Har du fått mycket kärlek från Liverpool-supportrar de senaste dagarna här?
Nej, inte så mycket som man...
Som du hade hoppats.
Ja, precis. Exakt. Det var ju precis därför jag tog upp det. Ja.
Yes, men det är väl inte så jättemycket att hålla på. Jag tänker att vi skulle liksom rivstarta lite grann med att faktiskt börja med att ta ut årets elva från den här säsongen. Det är svårt, eftersom det har varit en så otroligt lång säsong rent tidsmässigt. Det kan vara problematiskt kanske att väga in saker som hände i september 2019 och jämföra det med saker som händer i juli 2020. Men vi får försöka. Och så får vi väl resonera oss fram till hur vi motiverar. Och när man tar ut en elva så börjar man bakifrån.
Ja, det gör man.
Ja. Och då är det helt enkelt målvakt. Kalle, du får vara först ut då att föreslå en målvakt till säsongens lag.
Ja, men jag landar ändå på Alisson. Jag vet att man har funderat lite grann hit och dit på Henderson och så vidare, som gjort en jättebra säsong i Sheffield United. Och det finns andra som också har kanske överträffat förväntningarna. Man kan vara imponerad av sådana som Nick Pope, som kommer tillbaka efter skada och som har gjort det bra i Burnley. Men för mig, Alisson, med den stabiliteten och tryggheten som han har gett till Liverpool, det har varit en stor bidragande faktor till att de har nått den nivån de har gjort. Så att mitt val blir Alisson.
Ja, Frida, Makoto, håller ni med?
Ja, svårt att säga emot egentligen. Jag tycker faktiskt det har varit rätt svårt, eller rätt svårt, men det är rätt så många målvakter som har dels underpresterat. Jag tänker då på De Gea till exempel och Kepa inte minst. Men också målvakter som lite oväntat har klivit fram och gjort bra säsonger. Först hade vi ju, det var ju inte så oväntat, men att Leno gjorde en väldigt bra säsong för Arsenal. Men sen även att Emi Martinez kliver in när han skadas och faktiskt gör det bra han med. Så att, ja, lite sådana där glada överraskningar har det varit under säsongen.
Mm. Jag hade väl... Innan uppehållet så hade jag ändå sett lite frågetecken till Alisson, sett till att han ändå missade en stor del skadad när Adrian spelade och sånt. Men sen har han ju varit bra när han spelat. Nu när vi sitter här så tycker jag ändå att Alisson är ett val. Ederson tycker jag ändå man ska nämna. Nej, vi har inte gjort det här, men jag tycker han ska nämnas i diskussionen. Men sen kan jag ändå, jag håller väl med om att Alisson ändå är snäppet vassare den här säsongen.
Högerback. Är det Trent som får den? Jag tror att vi utnämnde honom förra säsongen i samma sammanhang. Behåller han sin plats, Frida?
Ja, jag tycker att han gör det. Av anledningar som de flesta redan känner till. Alltså, han har verkligen tagit kliv den här säsongen. Alltså, har ju fått en del, eller fick en del kritik tidigare för att han lämnade för stora hål bakom sig defensivt, men jag tycker verkligen att han har slipat till den biten i sitt spel, och han påverkar ju matchbilder på ett sätt som fortfarande är väldigt ovanligt ändå för en ytterback. Samtidigt så tycker jag det är synd, för att Pereira har ju också gjort en fantastisk säsong för Leicester, och han har varit skadad i för sig ett tag här, men han är ju precis där bakom i alla fall enligt mig.
Kalle?
Ja, det är svårt att gå förbi Trent och hans unika bidrag offensivt. Han sätter väl ändå assistrekord som försvar eller som ytterback, va. Och
ja, han gör det för andra säsongen i rad. Han slog sitt eget rekord. Han...
Precis, och han bidrar dessutom med ett antal fina frisparkar som han slår direkt i mål. Han slår crossbollar som jag inte har sett någon annan ytterback slå med båda fötterna, ska sägas. Alltså inte, det finns andra ytterbackar som kan slå dem med sin starka fot, men att bara vända över den på den svaga, det som ska vara den svagare foten och slå nästan lika bra crossar med den, det är ytterst sällsynt. Att man dessutom har en försvarare som kan slå upp spelen efter marken på det sättet som han gör. Och även ha lungorna att fylla på upp och ner längs kanten. Jag tror också att det där med att han lämnade en del ytor bakom sig, det var en del av Liverpools taktik. Det var en del av den taktiken som de... Ja, gör man någonting i fotboll så får man räkna med att det kan kosta på ett annat sätt. Tar man risker på ett sätt så får man försöka täcka upp för dem. Och det tycker jag Liverpool har gjort med att ha mittfältare som kompenserar på den kanten. Så jag tycker att det finns egentligen inte så mycket som talar emot dem. Förutom det faktumet att jag tycker att han är svag än mot den defensivt. Där har han ju verkligen ett utvecklingsområde. Det blev ju ganska talande när statistiken kom att han var en av de spelarna, och man var näst tvåa på listan över de försvarare som har blivit bortdribblade flest gånger den här säsongen. Så där har han sitt utvecklingsområde, och där är ju Ricardo Pereira betydligt mer komplett. Han är ju både bra, lika bra defensivt som offensivt, men Trents spetskvaliteter offensivt gör att han får den platsen med marginalen då till slut.
Mm. Ja, man sitter ju och börjar fundera vilka andra högerbackar finns. Och då är ju Ricardo Pereira en sån man hamnar på, men han har ju också haft såna skadebekymmer och sånt och är inte riktigt, det är ju inte trendnivå den här säsongen. Och jag har svårt att hitta någon överhuvudtaget om man ens kan slänga in diskussionen här. Man ska väl ändå fundera, men Trent känns ju helt en av de klaraste positionerna i det här laget.
Ja, så får man ju också säga att båda de här spelarna har posterat på en nivå som är alltså topp världsklass den här säsongen. Så att det är ju, jag menar, jag kan tycka att Wan-Bissaka har gjort en bra säsong utifrån sina förutsättningar. Defensivt är han ju riktigt, riktigt vass, för ingen som går förbi honom än och den.
Där har du en bra poäng.
Däremot är ju begränsad fortfarande offensiv. Dock ska vi säga så att han har utvecklat det offensiva spelare under våren och framåt. Så jag tycker jag fortfarande att han är för styltig i possession. Jag tycker att han har inte det beslutsfattande för att lösa situationer som han skulle behöva ha när det blir lite tajtare ytor och så vidare. Men han har ju slått lite bättre inspel och inlägg i alla fall under andra halvan av säsongen än vad han gjorde på hösten. Så att han har utvecklat den delen. Jag tycker att han har gjort en bra säsong, men det är i alla fall inte så att han är i närheten av de två redan nämnda.
Just,
det är ju intressant.
Just det där med Wan-Bissaka, det blir ju extra tydligt också. Alltså vilken viktig det är han är av det offensiva spelet för att det ska stämma. Det blev ju extra tydligt då när Fosu-Mensah gick före honom därför att han skulle vila givetvis. Och sen så kliver Wan-Bissaka in efter paus och så blir det liksom genast en sån alltså, oerhört stor förbättring offensivt. Så det indikerar ju verkligen att han är en väldigt stor del av det. Och jag tycker också, jag håller med om att det är någonting som har skett liksom nu på senare tid under våren.
Det är ju intressant att, med tanke på att Wan-Bissaka ändå började längre upp i banan, yngre i karriären, att det är liksom försvaret som är hans styrka och att han måste utveckla offensivt. Det brukar ju vara tvärtom för en ytter som flyttar ner som ytterback.
Ja, precis. Där ser man ju på Trent till exempel som ju under hela sin skolning har varit central mittfältare. Och det ser man ju i, hans spel, att han har passningsfoten och han har blicken för det, och att där finns de uppenbara bristerna liksom i försvaret. Om vi går till ett mittbackspar då, det är väl dumt att prata höger och vänster mittbackar, vad säger tränaren?
Ja, det gör man ju nästan aldrig när man gör den här typen av uttagningar. Jag tänker ju på det, men jag tror inte någon liksom sådär när man tar ut den här typen av team of the year tänker på det, så det är väl ingenting att bry sig om.
Då klumpar vi helt enkelt ihop dem, tycker jag, till en. Och sen så hittar vi två stycken mittbackar som ska in där. Makoto, du får börja.
Ja, Virgil van Dijk känns för ganska solklar, om vi säger så. Och den vet jag väl knappt om vi ens behöver diskutera om han ska vara med eller inte. Det frågan är ju den andra positionen, skulle jag säga. Det är en Soyuncu, är en Evans till exempel. Har vi någon i något annat lag som kan platsa i en sån elva? Laporte har inte spelat tillräckligt mycket, skulle jag säga, för att vara aktuell med skadeproblemen och så vidare. Maguire, Lindelöf, nej, inte riktigt. David Luiz höll jag på att säga. Nej, men alltså, det är väl någon av Leicester-gubbarna som ska vara bredvid van Dijk, kan jag tycka. Men frågan är ju vem.
Ja, jag tycker Evans var väldigt, väldigt bra fram till egentligen corona-uppehållet där. Han har haft tuffare efter det. Och det är klart, man kan ju bli lidande också av att laget inte presterar. Deras form har ju inte varit jättebra efter uppehållet, och han har lidit av att de har haft massa skador och så vidare. Men i min värld så var han i mitt lag fram till uppehållet. Jag är inte säker på att han är där nu när vi slår ihop 38 omgångar.
Mm.
Nej, alltså jag vill ju väldigt gärna få in någon av Sheffield Uniteds. Nu vet jag ju alltså att det har sett ut som det har sett ut sen samtidigt så, och att det är svårt att få in den här spelaren just eftersom de spelar i ett väldigt speciellt system. Men jag tycker det har blivit tydligt att O'Connell har varit väldigt, väldigt viktig för Sheffield Uniteds defensiva spel. Och offensiva också för den delen under hela säsongen. Det var ju när han kom tillbaka egentligen från sin skada nu efter uppehållet som det började vända lite för United igen. Så att är det ju konstigt att välja honom kanske, eftersom att som sagt de spelar ju sin trebackslinje på väldigt speciellt system. Men jag skulle nog ändå vilja lyfta in honom där.
Ja, jag protesterar inte.
Alltså, nej, inte jag heller. Jag tycker det är en intressant tanke med tanke på att Sheffield innan så var ju den här backlinjen ihopklumpad lite. Man tänkte, ja men det är ett kollektiv som funkar väldigt bra. Nu efter uppehållet så är det just när O'Connell var borta så märker man, oj, det var någon som saknades. Han kommer tillbaka, det ser mycket bättre ut. Och då fick man plötsligt någon sorts namn på det här försvaret. Någon gestalt som man tydligen, ja men den här kanske sticker ut över de andra i den backlinjen. Så att O'Connell tycker jag är ett jätteintressant val.
Vi har inte nämnt Joe Gomez här, som jag tycker har gjort en väldigt bra säsong. Startar ju inte när vi sparkade igång i augusti, men eller startar väl då och spelar sig ur laget, va? Visst var det så, va, Sik? Ja, precis. Han var ju lite skakig då, för då hittade de in ganska lätt bakom deras backlinje där första omgångarna. Sen har han ju tagit den där platsen bredvid van Dijk och varit väldigt bra. Han passar ju väldigt bra med Liverpools spelsätt. Så finns det väl lite barnsjukdomar kvar hos honom, kan jag tycka. Så det är inget klockrent alternativ, men jag tycker han har gjort en bra säsong. Han ska nämnas där.
Kommer vi fram till något?
Ja, vi...
Alltså jag tycker O'Connell är kul alltså.
Ja, men du sätter in O'Connell där tillsammans med van Dijk. Ja. Frida fick... Fick rätt.
Det efter sommaruppehållet är en ganska bra poäng där på både Soyuncu och Evans, känner jag. Och Sheffield måste ju premieras på något sätt. Så jag tycker ändå O'Connell måste våga lite.
Ja, exakt. Med tanke på den säsongen som Sheffield United har gjort då, att de kanske inte kommer få med så många andra spelare på sån här... Då är det ju någon av mittbackarna som ska med. Det är ju en sån viktig del av deras spel.
Ja, Sir John Lundström hade varit med om han hade fått spela vidare, kan jag tänka mig ändå på mittfältet där.
Vänsterback. Makoto, du får börja.
Ja, här hamnar jag väl lite i samma diskussion som vi gjorde på högerbacken, att det är väl svårt att se förbi Andy Robertson. Det kommer bli lite tjatigt det här och bli ännu mer Liverpool-gulligull, vilket jag ser att det glimlar lite i ögonen och syk här på andra sidan. Men det är svårt att ta något annat än Robertson, känner jag.
Inte kanske haft en lika bra säsong ändå som han hade säsongen innan, men han skrapar ihop 12 assist. Han är bara en assist bakom Trent och kommer ju trea i assistligan för hela ligan. Mm. Och det är ju bra det också. Han är ju inte riktigt på samma sätt som Trent. Samma typ av ytterback som står för de här jättestora spelvändningarna och är liksom en del av uppbyggnaden till anfallsspelet. Han är inte en playmaker, han är ju mer en traditionell offensiv ytterback som bombar förbi och överlappar och slår inlägg, men han slår fruktansvärt fina inlägg. Och slog ganska mycket, mycket fasta situationer, hörner och sånt också såklart.
Alltså om Bukayo Saka hade spelat som han har gjort hela säsongen på vänsterbacken, då hade det funnits en ganska god kandidat också där.
Tycker inte vi ska glömma Lucas Digne heller. Alltså sju assist i Everton, det är inte ett pjockigt. Det är riktigt bra siffror. Jag gillar honom. Jag tror att i ett bättre lag så hade han sett ännu bättre ut.
Jag tänkte också Lucas Digne. Alltså precis bakom Robertson då. Chilwell inledde ju starkt. Och sådär. Men jag tycker också han liksom Leicester har tappat under våren. Och sen har han ju dessutom varit skadad. Så att i min värld så är det också Robertson.
Vi slår fast den.
Ja. Vi slår fast den. Nu måste vi också bestämma oss vilken formation vi ska ställa upp här. Men måste det vara en 4-4-2 vi tar ut i sina sammanhang? Jag vet att du brukar gilla att ta ut en 4-2-3-1. Kalle.
Gilla och gilla, men det spelar egentligen inte så stor roll, för det blir i alla fall att man får skruva in spelare. Eller... Jag menar, om man spelar om du väljer 4-4-2 så tror jag i alla fall inte du utlämnar Kevin De Bruyne, även om man inte är en liksom kanske har spelat som en box-to-box mittfältare. Jag tror att du får in honom ändå någonstans. Så att det spelar inte så stor roll vad man väljer.
Ja, det är klart.
Jag gillar att vi bara övergav 3-5-2 direkt.
3-5-2,
då får vi ju in så junkerna.
Det var aldrig på kartan. Vi kör en 4-4-2. Då vill jag ha en höger yttermittfältare. Då får vi väl helt enkelt räkna in då de som har spelat höger i ett anfall i ett 4-3-3 till exempel. Eller,
så vi kör en rak 4-4-2.
Vi kör en rak 4-4-2. Vill du ha en höger ytter? Kalle, du får börja.
Här kommer det bli obalanserat.
Jag tar Adama Traoré då. Jag går lite utanför böckerna. Eftersom vi ändå spelar 4-4-2 nu så... Nej då. Jag tycker att han har varit så otroligt utslagsgivande för Wolves. Jag tycker att han... han har liksom... Det finns nog ingen spelare i ligan som har... Så att kunna förändra ett matchbilder som han har gjort bara på att få lite mer bollar eller komma in från bänken som han gjort några gånger. Han har varit helt ostoppbar emellanåt. Så eftersom du nu gav plats för två forward så kommer jag få in andra spelare där framme ändå. Så att därför så slår jag ett slag för Adama Traoré på höger mittfält.
Mm. Frida?
Otroligt nog så hade jag också tryckt in Traoré i mitt lag.
Så otroligt är det väl?
Nej, det är väl inte otroligt. Men...
Jag är benägen att...
Ja, det är klart det är. Det är ju, du är ju hans största supporter.
Ja, men det finns ju... Som sagt, det finns så många spelare. Jag avskyr egentligen att göra såna här elvor. För att det är alltid någon man lämnar utanför. Och sådär. Men ja, jag kan hålla med om den Kalles motivering.
Mm. Jag känner väl också det, särskilt i ett 4-4-2, att det skulle passa ganska bra. Honom storma där på kanten med Trent som vänder in lite och serverar bollar och sånt. Jag är på en Prien Traoré. Wolverhampton ska väl ändå få in någonting. Nu kommer vi i och för sig prata om Raúl Jiménez där framme också, men det tar vi sen. Jag säger nog inte emot Traoré här. Inte för att det hade spelat någon roll när tre stycken redan har sagt att Traoré borde
in. Man ska komma ihåg här också, hans poängskörd är ju blygsam om vi jämför. Han har gjort 4 mål och 9 assist jämfört med Doria Mahrez som har gjort 11 mål och 9 assist. Och det är klart att man då kan argumentera för att Mahrez har varit bättre. Då ska man då komma ihåg att Wolves spelar ju 5-3-2, vilket innebär att Adama Traoré utgår ju från en position betydligt längre ner i plan. Det är svårare att göra poängen som vingbacken som ytter. Så att det ska vi ta med in i beräkningen också här. Mahrez tycker jag har varit otroligt bra den här säsongen. Väldigt kul med tanke på att han har inte riktigt sådär. Visst, han har ju vunnit ligatitlar i City. Men han har ju ändå inte riktigt fått en plats i elvan där man känt att han har varit cementerad.
Han har inte nått upp till riktigt sin Leicester-nivå.
Men nu har han nästan gjort det. Här och där. Mm. Och det är ju kanske en spelare som förtjänat lite mer credit än vad han har fått den här säsongen faktiskt. 11 mål och 9 assist snackar man inte bort.
Mm. Nej. Men Adama ska in.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Ja, men det köper jag. Tänker att den här 4-4-2 får bli någon slags diamant light off. Jag vill ha en defensiv och en offensiv mittfältare centralt. Jag tror vi vet vilka de två kommer bli.
Bruno Fernandes tänkte du på.
Jaha, okej. Okay. Bra, du slår fast redan innan vad vi ska alltså, tycka.
Ta ut, ja, ni får ta, göra precis som ni vill. Frida, du får börja.
Ja, men nu blir
ja precis. Frida hade ju tänkt att säga Ashley Westwood liksom. Och nu har du liksom slagit fast att okay, det finns ett utrymme att säga något annat liksom.
Nej, inget självförtroende kvar. Nej, men alltså det är klart att Fernandes, gud, jag hade knappt det är klart att han, jag hade ju lite tankar om att välja Kovacic och Henderson då, och jag, alltså visst, det blir ju lite defensivt balanserat, fast inte så ändå, alltså Kovacic är ju ändå han tar sig gärna frihet och springer upp. Men det är klart, Fernandes gör ju saker och ting lite svårt eftersom att han kliver in i United och är en sån otrolig skillnad, eller gör en otrolig skillnad för dem. Samtidigt så har han ju sett lite trött ut.
Tänker du stoppa ut De Bruyne på en kant och så?
Jag tänkte samma sak.
Just det. Fan också.
De Bruyne måste ha en av positionerna. Ska vi ställa han utanför?
Alltså det är därför, ska vi verkligen spela 4-4-2?
Det får man ju ifrågasätta. Men coach Rick har ju satt ut formationen här. Så vi har inte vi får ju hålla oss inom den ramen här. Så då har vi inget val. Då måste ju De Bruyne in där på en av de två. Det går ju liksom inte att kompromissa på.
Eller kör vi falsk nia?
Vad sa du?
Falsk nia, De Bruyne. Nej, eller hur? Nej, men De Bruyne, Henderson tycker jag ju tyvärr vet jag inte, men alltså det känns väl
såklart. Ja, det var därför den gode psyk sa som man sa, det blir svårt att komma runt det, även om det, alltså De Bruyne behöver inte ens diskutera, det är liksom, han är cementerad. Den andra positionen går ju ändå att diskutera kring att det finns andra spelare som ändå är där och nosar. Jag tycker att Wilfried Ndidi har gjort en väldigt bra säsong. Kanske samma sak som Leicester-sjukan här, att de har dippat lite grann i slutet av säsongen. Jag tycker Kovacic absolut var riktigt, riktigt bra under hela hösten och en bit in på vintern och våren. Och jag tycker en som är bortglömd här, det tycker jag faktiskt är Fabinho psyk, för att han är ju fruktansvärt bra i början av ligan och sen blir han skadad och sen kommer han tillbaka och efter skadan så är han ju ur form, men det är ju egentligen inte så konstigt, ska han bli hängd för att han är ur form när man kommer tillbaka från en längre skada från varo?
Nej, jag tror att han lider lite av att Henderson kliver ner på hans position och är i stort sett lika bra. Han är nästan bättre under de matcherna där han kliver ner. De har 10 raka matcher utan att släppa in ett enda mål och Henderson är i stort sett man of the match match efter match liksom under den här perioden när Liverpool spikar igen verkligen, inte vinner några sådana här jättesegrar, det är ganska mycket 1-0 och 2-0 och sådär och Henderson verkligen är den som tar tag i det här laget i den rollen som man då inte har spelat under hela säsongen fram till dess, så det tror jag blir lite, alltså Fabinho blir lite lidande av det, för då blir liksom fokusen väldigt mycket på Henderson och sen när han då kommer tillbaks så skadas ju också Henderson i det skedet, så att han får ganska snabbt komma tillbaks och ska liksom starta i sin position efter skadan och är då ser man en sån så betydlig drop-off i kvalitet på positionen. Jag håller med, han var väldigt, väldigt bra under hösten.
Sen är det ju så att den här PLP-11, det är ju ingen välgörenhet vi sysslar med liksom. Så att tyvärr, Fabinho, du var skadad, du var ur form, tyvärr räcker det inte, även om du hade kanske liksom haft en plats om han hade fått vara frisk.
Nej,
och hela
så är det ju. Det är inte, jag argumenterar inte för att han ska in i elvan. Som jag säger, de platserna är ju rätt cementerade. Ja. Det är ju Henderson och De Bruyne. Jag säger bara att Fabinho tycker jag blev lite för hårt dömd av att han var ur form i några matcher efter sin skada. Då glömde man plötsligt bort hur bra han var i början av ligaspelet. Då var det ju faktiskt han som alla pekade på var Liverpools kanske viktigaste spelare då i starten av säsongen. Och det var som helt bortglömt då. Jag tycker att han har varit liksom, när han väl hade skakat av sig den där lilla formsaken, så tycker jag att han kommit in och gjort det bra här under av de här slutklämmen. Men då har det ju liksom inte varit matcher som har spelats med kniven mot strupen. Så då har det liksom inte, det går inte att bedöma de matcherna på det sättet. Jag tror hade det varit liksom att det hade hängt på de matcherna, då tror jag att han hade varit ännu bättre. Men strunt samma idé. Henderson, De Bruyne, det är svårt att komma runt.
Lo Celso borde väl ändå nämnas om han hade fått liksom kommit igång snabbare och fått spela som han har gjort i slutet också nu. Som sagt, han ska inte in och peta någon av dem, men bara nämna namnet att han ändå får vara med i diskussionen tycker jag.
Yes, och så ska vi ha någon på vänsterkanten också. Där finns det några att välja på. Som har sett pigga ut under säsongen. Tyckte Raheem Sterling hade en väldigt, väldigt bra period. Gjorde väldigt mycket, har också gått lite upp och ner under säsongen, men ändå kan vara värd att nämna. Jag var väl mer, man skulle kunna stoppa in en Mané till vänster.
Det är väl där han hamnar eller? Om man ska
i det här laget, ja, kanske svårt att se förbi Mané om man vill sätta honom där. Vad säger du, Makoto?
Jag tänker Sadio Mané. Nu har vi ju den här formationen, sätter oss i ett läge här där vi kanske får ha en liten riskabel vänsterkant. Sterling tycker jag är så svårbedömd på att han har ju en sån otroligt hög högsta nivå väl när han har liksom varit igång under säsongen. Jag tycker han är en av ligans bästa spelare när han är som bäst, utan tvekan. Om han hade haft det momentumet hela säsongen, inte haft den här ganska tuffa, ja, det var väl liksom vintern precis innan uppehållet som han inte riktigt såg lika pigg ut. Och sen är det ju faktiskt så att titeln ändå spelar in, tycker jag. Att, ja, jag säger Sadio Mané på den positionen, men jag förstår om man kan argumentera för en annan. Säg en Heung-min Son, ska vi inte heller glömma bort helt och hållet.
Mm. Frida?
Nej, men visst ska man in med Sadio Mané. Eller man ska ju in med Sadio Mané, så då får det väl bli där. Annars så hade jag väl tankar också om Aubameyang, som ju visserligen såklart kan spela striker, men han har ju faktiskt spelat som ytter större delen av säsongen, och särskilt under Arteta också. Och då kanske man hade kunnat trycka in honom där. Alltså jag tycker, ska man välja, på tal om liksom Saka igen och sånt, ska man välja någon av dem så får det väl ändå bli Aubameyang, eftersom att han har varit Arsenals bästa spelare totalt sett över hela säsongen. Men nej, absolut, alltså Mané måste ju såklart in någonstans.
Det är inte välgörenhet det här, så därför skickar jag också in Mané. Aubameyang absolut gjort en bra säsong. Men Mané har ju både förmågan att göra poäng, 18 plus 7 har han gjort den här säsongen, plus att vara den där spelaren som öppnar försvar med att gå förbi sin spelare. Och jag tycker just om man slår ihop helheten så är det svårt att komma runt honom. Sterling hade ju såklart en jättehög högsta nivå i starten av ligan där. Då diskuterades ju om han också skulle ta det där klivet upp bland de allra bästa i Europa. Men hans för långa formsvacka, när han faktiskt också spelade under den perioden och var mållös under rätt många veckor, gör att jag ratar honom där. Så att för mig blir det Mané till vänster.
Det får mig att fundera över vad vi gör med Mo Salah. För han hade ju kunnat ta den här Adama Traoré-platsen till höger, om man inte ska vara på topp.
Ja, det får vi väl se. Vi har två anfallspositioner kvar då. Att fylla. Jag tänker så här. Svårt att se förbi den som har gjort flest mål, va?
Det är ju det.
Jamie Vardy.
Ja, beror på vem du frågar.
Kan du göra det,
ja,
Kalle?
Ja, frågar du mig? Ja, jag kan se förbi den som har gjort flest mål. Jag har inget problem att göra det.
Väljer du att göra det?
Jag gör det.
Ja. Då, vilka
jag
två
vill
du ha in?
Mohamed Salah och jag vill ha Aubameyang där. Mohamed Salah för att jag tycker att han är så bra. Att hans hela bidrag blir så mycket mer än att han gör 19 mål. Alltså, det är just den där förmågan att kombinera sig förbi, slå sin gubbe en mot en, alltid hota. Man ser ju nu mycket upp vaktning han får efter sin superdebutsäsong. Den typen av spelare gör ju att andra spelare i Liverpool får mer utrymme. Så att slår man ihop alltihopa och värdet av att ha honom på plan, så för mig ska han vara med i en sån elva framför en Jamie Vardy. När det gäller Aubameyang så gör ju han en jättestark säsong. Han gör 22 mål i ett Arsenal så slutar en bra bit ner i tabellen. Det är klart att det är väldigt imponerande. Så för mig 22 mål där kontra Jamie Vardy 23 mål. Det är inte så stor skillnad. Alltså det är därför jag menar att jag kan utan liksom problem rata någon som gör flest mål. Alltså, visst, om man har gjort 8 mål mer än alla andra, då är det skillnad. Men ett mål hit eller dit, det för mig är ingen skillnad så.
Mm. Frida?
Ja, nej, jag är övertygad. Jag håller med Kalle faktiskt. Jag blir glad också att jag får in Aubameyang där till slut. Mm. Sen är väl Jimenez en sån som man har liksom, ja, som har betytt väldigt mycket för Wolves under hela säsongen. Men jag kan absolut köpa att det blir Salah och Aubameyang.
Mm. Ja, återför.
Ja, alltså... Det står ju mellan Salah, nu när Adama Traoré fick högerplatsen, ska tilläggas, Aubameyang och Vardy.
Och Jimenez.
Och jag tycker det är... och Jimenez, men jag tycker ändå att de tre som jag nämnde, i alla fall i min bok, är liksom före. Sen kanske laget hade funkat bättre om vi hade haft en target i Jimenez och kunnat dra lite långt på också, men och inte alla som bara går i djupet. Men...
Då är jag lite djävulens advokat och säger så här: är vi för hårda mot Danny Ings? 22 mål i Southampton under halvan. Alltså.
I alla fall om man använder argumentet att Aubameyangs 22 mål i Arsenal ska väga tyngre än Vardys 23.
Ja, precis. Jimenez på 17 mål, det är ändå, då börjar det bli liksom en liten bit... Alltså man ska...
Precis, och det är därför jag gillar inte att bara titta på målen, utan tar man en sån som Raúl Jiménez så är ju hans allroundspel helt fenomenalt. Om du jämför hans allroundspel med Jamie Vardy eller Aubameyang, eller för den delen Danny Ings, så är ju det en mycket, mycket mer komplett anfallare än i stort sett alla andra i ligan, för att det är så sällan man hittar den typen av forward som har de egenskaperna som Jiménez har i alltså som länkspelare, målgörare, framspelare, alltihopa, targetspelare inte minst. Så att i min värld är han med för att han är så komplett, och då har man ju sett förbi målen. Om man bara tittar på målkolumnen, ja, då ska ju Vardy in.
Hade,
ja, då skriver den sig själv.
Hade Aubameyang spelat alltså som nia under större delen av säsongen, så hade han säkert gjort fler mål också.
Det tror jag också.
Jag får mer och mer lust att sälja Adama Traoré här tidigt alltså.
Ja, det är i alla fall, vi kan säga så här, det är en ganska tempostark elva det här, om vi har yttrar i Traoré och Mané och sen forwards Aubameyang och Salah.
Ja, jag tror
Salah
att man skulle försvara lågt mot det där laget.
Alltså Henderson får jobba hårt på det här mittfältet.
Och sen så har du De Bruyne som bara står och prickar de där djupledslöpningarna med sin högerfot. Det hade varit svårt att försvara sig mot, ja, känns som.
Vad säger du då, Sig?
Ja, nej, men jag ställer upp på allt ni säger.
Ja, det var något nytt. Har du börjat med det nu? Nytt.
Ja, nej, men jag håller
efter
med.
Efter alla Shelvis och Captimals och allt som har snurrat runt i den här podden, har du nu börjat hålla med om allt vi säger?
Nu ska jag säga något läskigt. Vet ni hur gammal Shelvis har hunnit bli?
Ja,
han är 28 precis. År gammal.
Jag gissar på att han var 93.
Jag tycker han känns som en 22-åring fortfarande.
Är John gör 92?
Han är 92. Ja, ni ser. Det är galenskap. Ja, men det var årets elva då. Då kommer vi vidare till årets...
Vilka tog vi ut på topp då? Tog vi ut Aubameyang och Salah?
Ja.
Eller?
Ja.
Ja, okej, okay, bra.
Årets spelare, och nu pratar vi inte om vem Football Writers Association tycker är årets spelare, Utan nu ska ju vi själva utse årets
vi som är football writers. Vi som själva är det.
Ja, precis. Men inte, vi är fotbollsskribenter på svenska. Jag överger min röst i det här för, som programledare. Så jag tänker också att det ska vara ett udda tal.
Så du kastar mig under bussen nu?
Du håller ändå med om allt vi säger.
Jag håller med om allt ni säger. Så att nu ska vi få utse årets spelare. Men vi pratade om det förra gången, så jag vet ju hur det här kommer bli. Men jag lever med det.
Jag känner liksom, nu förstår jag hur Cesar kände sig där när Brutus kom med kniven. Alltså det, nu sitter jag här i min händer som båtskäl.
Det är bara råden i land, Marco.
Det blir svårt.
Precis. Det har ju varit hela tiden det här det snacket om Jordan Henderson och De Bruyne, och det började ju ganska tidigt på säsongen faktiskt.
Ja, fast ändå inte.
Eftersom de här spekulationerna sätter igång efter halva säsongen typ.
Men alltså Henderson var ju inte där lanserad. Oftast brukar det där komma.
Det kanske bara i mitt flöde som det
möjligen.
Var.
Nej, men alltså oftast brukar de första komma där vid november, december, vilket jag tycker ofta är väldigt tidigt. Och i det läget var inte Henderson med i någon snack om det.
Nej, då var det mycket Raheem Sterling
fortfarande. Precis, och så var det De Bruyne och så var det Mané framförallt. Mané var ju mycket under hösten, för han började ju väldigt starkt. Så att, nej, jag skulle inte säga verkligen att det var Henderson var med redan där. Utan det är det där, de seglar upp lite efter ett tag, de här brittiska spelarna. När de brittiska fotbollsskribenterna har fått liksom sätta fingret på den som de vill hylla. Nu låter jag ju oerhört raljant här. Jag har ju verkligen varit en av dem som har slagit på Henderson-trumman här under den här våren. Jag tycker det har varit helt otrolig, och det är en så beundransvärd karriär för hans del. Bara det att han liksom kommer till Liverpool för då rätt stora pengar, lyckas inte direkt under en väldigt destruktiv period i klubbens historia. Klumpades vi ihop också med lite andra spelare. Bara att han har tagit sig från den liksom motgången där till att och varit ett oönskat i Liverpool ett tag, ska vi komma ihåg, till att idag vara så otroligt betydelsefull lagkapten när de lyfte titeln efter 30 år, jättelång frustration och väntan, till att också vara liksom den här viktiga spelaren på planen. Det måste ju finnas ett pannben där hos honom som är fullt i klass med James Milner, som vi alltid har kallat The Ultimate Pro. För mig är ju Henderson också det. Och det går liksom inte att förbese den resan han har gjort. Så där råder ingen tvivel om att han ska hyllas. Och som sagt, när jag rankar de bästa spelarna i Premier League där precis vid corona-uppehållet, då var det ju bara 8-9 matcher kvar, så satte jag han på plats nummer 3. Så att jag håller ju honom väldigt högt den här säsongen. Men i min värld så har ju Kevin De Bruyne och Van Dijk har ju fortfarande spelat fotboll som gör att de ska anses vara... Ja, Van Dijk de senaste åren har ju seglat upp till att vara en av de bästa försvararna som jag sett överhuvudtaget. Och då tar jag ju såklart in då med hur fotbollen utvecklas och allt det där. Att det är tuffare att vara försvarare idag med lite mer liberal offside-regel och så vidare. Jag tycker att han är så komplett, han är liksom prototypen av en drömförsvarare. Så att för mig så är han på en nivå där det liksom går inte att förbese att han är... Säg att han inte hade spelat i Liverpool för den här säsongen. Det här var hans debutsäsong i Liverpool. Då tror jag att han hade fått betydligt mer hyllningar än vad han har fått. Nu har vi vant oss vid att han är så extremt bra. Så att det blir liksom som att ribban blir satt på så hög nivå. Så han har svårt att leva upp till sin egen liksom, högsta nivå. Och sen när det gäller De Bruyne så är det samma sak där. Alltså, han gör alltså 13 mål och 20 assist från en offensiv mittfältsposition. Då är det ju inte heller någon bekväm spelare som bara spelar i en riktning, utan det är ju en av ligans absolut bästa pressspelare. Så kombinationen av att göra 33 poäng från offensivt mittfält och också vara en av de bästa pressspelarna i hela fotbolls-Europa, om vi pratar toppligorna och liksom den typen av spelare som gör mycket poäng, det är ju helt fenomenalt. Och jag menar, du bara jämföra med andra 10. Vi hade en höst i Manchester United där Jesse Lingard spelade 10 rätt mycket, och han gjorde väl 0 poäng. Så att göra 33 från den positionen Alltså det är liksom ena Manchester-laget gör har en spelare som gör 33 poäng
och det andra Manchester-laget
har vi en spelare som gör 0 poäng. Det är liksom, det säger ju någonting om att det inte är garanti att man gör massa poäng från den positionen. Det kan ju vara att man har massa andra assist från den rollen. Men här mynnar det ut i den typen av poängskörd. Och jag tycker att ibland har man ju bara gnuggat sig i ögonen när han har spelat den här säsongen och funderar kring vad han är kapabel till. Jag tycker att han är där uppe nu som han ska erkänna det som han ska upp där och slåss om Ballon d'Or här i framtiden. Nu delas den ju inte ut i år, men
Det måste ju läggas till att Jesse Lingard gjorde ju faktiskt ett mål ändå där 90+7, så han fick ju den där poängen hände till slut. Men jag tror inte den räcker för att ge sig in i den här diskussionen kanske. Men alltså det, problemet för mig blir att, alltså om man tittar på bästa spelaren i Premier League, ja, De Bruyne. Men jag tycker årets spelare har andra kriterier. Att det finns också, kallar det klischéartat, men jag tycker ändå att årets spelare, när ett lag vinner med de poängskörden de gör, vad är det, 18 poängs skillnad i slutändan, då tycker jag att det är oerhört svårt att ta någon annan än från det här laget. Och det är, det må vara klischéart, jag vet att många inte håller med mig om det här, men jag tycker ändå det. Och då funderar jag på om Van Dijk kan vara en kandidat som någon sorts kompromiss.
Jo, men det är så här, när det handlar om just det där med årets spelare och sådär, så i min värld är det ju den bästa spelaren som ska ha priset. Det finns ju en klassiker när Manchester United vinner trippen 98-99 och David Ginola från 11:e placerade Tottenham får priset. Jag tycker inte det är fel. Det är den bästa spelaren som ska ha det. Sen är det ju att man vinner titeln eller inte vinner titeln, det är ju så beroende av massa andra faktorer. Då måste du ha lagkamrater som presterar också. Jag kan inte se att Kevin De Bruyne kan göra så mycket mer än vad han har gjort den här säsongen. City har gjort flest mål. Det är ju hans jobb egentligen att göra att laget gör mycket mål. Sen är det ju det andra som måste hänga ihop för att man ska vinna som lag. Så för min del så det där med att man är i titelvinnande laget, i min värld väger inte det så tungt när det handlar om priset som årets spelare.
Ja, vi måste vidare därifrån, men jag köper allt ni säger.
Utslagsröst på Frida då? Eller? För du har ju lagt ner din röst, tyck.
Jag har lagt ner min röst, ja.
Ja,
ja, det här var kul att bli tillfrågad. jag skojar bara. Eftersom att vi är på punkt 2 och att vi har pratat i 40 minuter, så förstår jag också att vi måste vidare. Så jag säger bara Kevin De Bruyne, såklart. Inget snack.
Nej, jag visste ju att du skulle säga det. Jag hade egentligen bara tänkt att vi skulle liksom, det hade varit en lång utläggning om
det.
Jag trodde
vi skulle, det är helt rätt.
Ja. Då får du helt enkelt börja med nästa punkt, som är årets spelare på nedre halvan.
Nej, men gud, jag fattar inte riktigt vad du menar här. Så jag har liksom inte riktigt, alltså vilket lag, vilken placering räknar vi?
Elfte och neråt.
Elfte och neråt. Mm. Vem kom 11? Nej, men alltså kör ni först. Okay.
Ja,
jag slänger upp Danny Ings då.
Nej, okej. Okay. Ja, Danny, herregud. Ja. Han du precis före Danny Ings, säger jag.
Jack Grealish.
Ja, det är ju bra shout det också.
Ja. Det känns svårt att se förbi det Danny Ings faktiskt har gjort.
Ja, då är det också.
Sen han kom, det är en otrolig målskörd. Så det är liksom, han är ju en måltjuv liksom.
Mm.
Det är verkligen det. Men han är ju hårt arbetande och han betyder ju väldigt mycket för det här laget. Och visar ju att... men någonstans tycker jag han visar att hade han inte haft de här skadeproblemen i Liverpool, så hade han nog kanske haft kvalitet nog att vara en bidragande spelare till det här Klopp-projektet. Sen blev skadorna för många och för långa för att det skulle liksom vara hållbart att han skulle liksom starta om sin karriär där. Det var ju liksom inte aktuellt.
Mm.
Men vi visste ju också från tiden i Burnley att han kunde göra mycket mål.
Det räcker också att kolla på deras, alltså Southamptons målskillnad, för att förstå att han har varit, alltså, en betydande del av att de faktiskt har hamnat 11. Med tanke på att de har gjort 51 mål framåt och släppt in 60 mål. Alltså utan alla hans mål så hade de ju definitivt inte legat där i alla fall.
Utifrån min logik om att titelvinnaren måste ha årets spelare, som borde ju då en Southampton-spelare få årets spelare på nedre halvan eftersom de kommer elva.
Ja.
Så ur den aspekten, och också att han gör väldigt mycket mål, så den är inget känt som ett klockrent val.
Ja.
Men om man ska se framåt lite, så tror jag nästa säsong, om man ser till de här lagen nu som ligger på de platserna längre ner, så kanske Adam Lallana, kanske vi pratar en massa om honom i Brighton. Vem vet?
Ja, det kommer bli väldigt intressant att se. Det handlar ju väldigt mycket om han får vara hel ju.
Mm.
Såklart.
Michael Antonio ska väl ha en shoutout också.
Ja, en sån som Elense Maximan i Newcastle har ju varit deras klart bästa spelare och liksom hela deras offensiva idé egentligen. Kan man också nämna. Men Danny Ings köper jag absolut. Vi har fler kategorier. Nu kommer det komma kategorier som har lite alternativ också. Jag tog mig friheten att välja ut några för att det skulle vara lite lättare för er. Här fanns ju kanske bara tre att välja på. Årets Mason. Då har vi alltså Mason Greenwood, Mason Mount eller Mason Holgate. Tre spelare som har tagit kliv den här säsongen och varit faktiskt väldigt bra. Det blir svårt för Holgate här, känner jag. Även om han har gjort en bra säsong och varit väldigt viktig för Everton, så är det ju Mason Greenwood och Mason Mount, två spelare som det pratas väldigt mycket om just nu. Och vem är egentligen årets Mason, Frida?
Jag tycker väl det är klart att man är väldigt imponerad av Mason Greenwood, sett han har klivit in, alltså vilken fantastisk avslutare han är, och att han är så pass ung och att det faktiskt var hans debutsäsong. Men jag tycker ändå att det ska gå till Mason Mount, som ju hade väldigt mycket press på sig inför säsongen, trots att han kanske inte borde ha haft det. Det var ju hans debutsäsong också. Jag tycker att han har tagit mycket ansvar i matcher där Chelsea kanske haft lite problem, så har han glänst, och att han hade en liten dipp där ett tag, men det var väl egentligen ihop med hela Chelsea kring, kan det vara kring årsskiftet eller december kanske. Men jag tycker nu efter omstarten så har han övertygat fullständigt och varit alltså fullständigt briljant och en stor anledning till att Chelsea tar Champions League-platsen. Så att för mig är det Mason Mount.
Jag håller med där faktiskt. Mason Mount inför säsongen, värvad och handplockad av Frank Lampard för att komma tillbaka från Derby. Kommer tillbaka efter utlåning såklart. Men i det läget så var det en diskussion kring om han eller Barkley skulle starta i den rollen. Och man kan ju lugnt säga att han tog den platsen ganska rejält. Och 7 mål och 5 assist den här säsongen. Dessutom ett otroligt hårt jobb för laget när han har spelat. Gjort viktiga mål.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Inte minst nu när Champions League-platsen skulle bärgas. Jag tycker att han sätter helheten, om vi pratar vilka spelare som har gjort störst bidrag den här säsongen, så blir det Mason Mount för min del också.
Håller helt med där också faktiskt. Jag skulle säga att det är en av de bästa värvningarna.
Nej, det är ingen värvning i den bemärkelsen, utan han tillhörde ju Chelsea. Utan jag menar bara att han kom ju tillbaka.
Därav om det räknas som en värvning.
Han kom tillbaka till Lampard, men det kändes ju som att Lampard har liksom haft honom redan under sina vingar, och som att han är handplockad av Lampard för att spela den rollen. Det var ju inte självklart annars. Nu fanns det ju ett värvningsförbud och så vidare. Men om man tittar på Chelsea har funkat förut, så hade det inte varit självklart att plocka tillbaka en sån spelare. Det jag menar. Då hade det ju snarare varit att de hade värvat in en spelare som hade varit mer etablerad till den rollen. Det var egentligen så jag menar.
Ja, men jag håller med om Mount. Och så får man väl ge Mason Greenwood årets någonting Wood-pris istället.
Han kommer väl i nästa kategori, tänkte jag. Inte så sick.
Ja, han kommer ju här i nästa kategori som är årets genombrott då. Om vi då ska titta även på folk som inte heter Mason i förnamn. Där vi ändå får räkna in Mason Mount väl. Alltså han hade ju ett genombrott i Championship-säsongen innan. Det var väldigt, väldigt bra för Derby. Men vi får väl ta med honom i diskussionen här också. Så har vi en Mason Greenwood såklart, en Saka och sen tog jag med en Dwight McNeil som har varit också väldigt bra den här säsongen. Gjort sin första, om man säger, hela säsong. Även om han figurerade även säsongen innan.
När det gäller genombrott så tycker jag Greenwood är etta. För att Mount hade ju presterat så pass bra i Championship. Dwight McNeil gjorde ju faktiskt succé direkt när han kom in i Burnley och spelade förra säsongen. Det var ju då det hela deras säsong vände egentligen, när han kom in och började starta.
Ja.
Och Saka har gjort det jättebra, men att Greenwood kliver in och är 17-18 år när han börjar spela och kommer, till slut samlar han ihop till 10 ligamål. Det är för mig årets genombrott.
Håller helt med.
Ja, det är en av de bästa avslutsfötterna man har sett. Det är som att om bollen bara är i närheten av honom i straffområdet, då sitter den inte stolproten.
Eller snarare utanför straffområdet också. Det är som en Rod van Nistelrooy klinisk, fast liksom utanför boxen. Han får bollen, bara skjuter i mål.
Alltså oerhört rappt det skottet. Alltså. Man tappar hakan verkligen. Det är liksom, det är Aguero som har haft den kvaliteten annars. Och kanske Harry Kane, men det är ju på, liksom, på den nivån hans avslutsfot är verkligen. Fruktansvärt effektiv. Behöver liksom sällan speciellt många tillslag heller, utan han ser den där luckan och så bara smäller det före försvararen har hunnit dit och täcka. Liksom.
17 mål blev den där säsongen, tror jag, om jag räknar rätt, för Greenwood i alla turneringar. Det är ju otroligt bra siffror för en 18-åring.
Ja, som dessutom inte har spelat så mycket matcher. Frida, årets tabbe. Jag har valt ut tre stycken här. De är svåra att jämföra, men jag har valt dem i alla fall. De kan väl bara vara värda att nämna. Steve Cooks handboll mot Norwich. Alissons handboll mot Brighton. Han är 10 meter utanför straffområdet. Och Hawkeyes miss mot Aston Villa då. Sheffields mål som där målvakten var inne i målet med bollen, men lyckades täcka den på något sätt så att alla Hawkeyes vinklar blev täckta och störda. Och domarna överlåter ju det där beslutet helt och hållet till Hawkeye nu för tiden. Så han slog ju bara ut med armarna även om bollen var ganska tydligt över linjen. Frida, du får ta oss igenom vad du tycker är den största tabben.
Ja, jag ska bara tillägga under årets genombrott där att Martinelli, om inte han hade skadat sig, så tror jag han hade varit med i diskussionerna också. Mm. Så har jag sagt det. Ja. Vad gäller årets tabbe, så för mig så blir det nog ändå Steve Cooks handstam mot Norwich. Just eftersom att den...
Man hade behövt den poängen.
Ja, och det symboliserade lite grann alltså vilket stadie Bournemouth har befunnit sig i under i princip hela säsongen. Jag tyckte det verkligen definierade det. Ett hjärnsläpp som beskrev mycket. Å andra sidan så var ju just det här Hawkeye-missen hade ju också del i att det slutade som det gjorde. Eftersom att det bara skilde en poäng där. Så att det är egentligen två situationer som går lite hand i hand ändå. Men Steve Cooks hands får det bli för mig.
Det är ju mer en tabbe.
Ja, sen tycker jag ändå att jag kan tycka att Hawkeye-situationen, alltså den, det är ju en tabbe, men det är också någonting dystopiskt över den. Det är lite iRobot-varning på när vi börjar lita på teknologin för mycket. Att den bara sviker oss och gör det här. Det vill säga målkameran som vi alltid har känt. Men det är ju bra teknologi. Den funkar ju. Det är inget klagomål på den. Det har ju bara bättrat. Och så hittar vi den här missen nu. Att ja, men, det finns en vinkel där de inte ser allting. Och den tabben är på så många nivåer. Den är inte bara på liksom fotbollsplan. Ur den aspekten och den effekten det får att Aston Villa klarar sig före Watford där
med en poäng.
Exakt, så kan jag tycka att den är den största tabben. Om inte det här var fiaskot, eller var är det inte, Hawkeye-fiaskot finns någon annanstans i någon annan kategori här.
Kalle, om du som tränare hade, om Steve Cook på väg ut från planen, du tränare för Bournemouth, vad är det första du säger till honom efter det?
Nej,
där?
Jag vet inte, det är just i det ögonblicket, går inte att säga så mycket liksom. Det får man ta efteråt så. Men, så att jag har nog inte sagt så mycket, då är det bara att fokusera på det man kan framåt. Man har blivit 10 man och man försöker lösa situationen, så det är klart att det är ett hjärnsläpp från hans del, och jag håller med Frida om att det blir väldigt definierande också för deras säsong så där det liksom, ja, men det sådana där grejer sker när man är riktigt nere i skiten. Det är ingen slump att inte Liverpool har slängt sig och rädda bollar med händerna så där, försvarar i eget straffområde. Ja, det är för min del, jag skriver under på Cook där.
Årets värvning, det här är ju en sån kategori som folk älskar. Makoto, jag har 3 stycken, jag har 4 stycken faktiskt, nominerade. En är ju en liten kantboll då, ska sägas. Bruno Fernandes, Alan Saint-Maximin, Danny Ings och Jimenez. Nu var ju Jimenez i Wolves även säsongen innan då, på lån när han köptes loss inför den här säsongen. Så det kan ju kanske ligga honom lite i fatet i den här omröstningen.
Då tycker jag att Mount är en större värvning, fast den inte var en värvning, om vi säger så, i den kategorin. För det måste ju vara någon som kommit in ändå, kan man tycka. Jag säger Bruno Fernandes, även om han såg trött ut nu i slutet och alltihopa, så den effekt han fick som en vintervärvning på United, hur han förändrade alltså attityden i laget, hur de spelade, kvaliteten i laget och lyfte sina lagkamrater samtidigt. Jag tycker att det är no-brainer att ta in Fernandes där.
Ja. Kalle, håller du med? Ja, Frida också.
Yes.
Oj.
det är ju klart att Bruno Fernandes effekt han hade liksom från verkligen första minuterna i Manchester United, den gick ju verkligen att ta på. Det är ju ganska sällan man har sett en sån effekt på en vintervärvning faktiskt omedelbart. Det har varit riktigt häftigt. Och sen kommer vi till kategorin då som folk kanske gillar mest av allt, nämligen årets floppvärvning. Det här är ju en sån där fråga som vi, det är nog den vanligaste frågan vi får. Vem har varit årets flopp? Frida, du får 3 namn utav mig här. Det kan bli svårt att, det är en som är lite svagare i just att ta hem det här priset än de andra. Men Joel Linton i Newcastle, Roberto, andra målvakten i West Ham.
Och ja, en jag ska ta det
som
sen.
som ju värvades förra sommaren. En Ndombele i Spurs, 55 miljoner pund, 12 starter. Jag har väl också sagt att han vägrar spela under José Mourinho, vilket är ett problem eftersom José Mourinho tränar laget han spelar för. Ja, Frida, vem är årets floppvärvning egentligen? Eller har du någon annan du vill lägga till på listan?
Jag tycker alltid det är så himla svårt, för att man kan ju se på de här på olika sätt. Alltså det är klart att Joey Linton har ju gett upphov till många hånfulla skratt från människor, eftersom att han har varit totalt oförmögen att göra mål. Å andra sidan så har han ju spelat i en position tydligen som han inte är speciellt van vid att spela, eller där han inte är bäst i alla fall. Så vilket gör att då undrar man ju, jag hade de förväntningarna som fanns utifrån på honom kanske inte var befogade, att han skulle göra en massa mål alltså. Ndombele, alltså det var ju en värvning som man trodde skulle bli början på någonting nytt för Tottenham ändå. Just det här att de inte hade öppnat plånboken sådär jätteofta, och nu gjorde de det. Sen vet inte jag om, liksom, om det är en Ndombeles fel att han inte har gjort större avtryck under säsongen. Alltså dels har han varit skadad. Sen har det ju varit någonting där med Mourinho också som har gjort att han inte riktigt har fått chansen ändå. Eller att han inte passar in i Mourinhos system. Så att jag kanske landar i Ndombele ändå för att man fick inte ut det man hade förväntat sig. För de pengarna då.
Jag håller helt med. Jag säga.
Kalle, du hade något att tillägga.
Jag slår ett slag för Joel Linton där och ändå. Det blir ju extra floppigt av klubben att värva en spelare och inte spela honom i den positionen där han kanske borde spela. Då har man kanske inte scoutat på rätt sätt. Med det sagt så två mål för 40 miljoner pund för en offensiv spelare, det är alldeles för dålig payback. Så att jag slår ett slag för Joel Linton, men jag kommer inte protestera mot det andra valet där. Om ni röstar för det så skriver jag under på det också. Jag hade stora förväntningar på Ndombele och jag är väldigt besviken över att det inte har blivit mer än 12 starter och mer än de prestationer vi har sett hittills.
Han började ju rätt
precis. Gjorde minnas. Någon riktigt matchavgörande insats där i början. Gjorde något fint mål där han kallade in den första hörnen, vill jag minnas. Men
ingen som vill ge det här till Roberto.
Ja, vi kan ju prata om honom då. För att det är inte så ofta alltså, en andra keeper nämns i det här sammanhanget. Om man värvar en andra keeper så är det första han ska så slå inlägg på uppvärmningen egentligen. Men just i det här fallet så får man ju säga att han nästan var komiskt dålig under en period där.
Det var ju ironiskt ändå att Adrian lämnar West Ham för att han inte har fått chansen på typ 100 år. Och sen så blir det som det blir och dessutom får han liksom vakta målet för Liverpool. Det var speciellt.
Sebastian Haller ska väl in kanske också. Man funderar lite. Men jag tycker ändå inte att det är på samma nivå som... Alltså Ndombele var ju... Där finns också i och för sig en viss... Vad ska man säga, jag vet inte vad man ska kalla det. Men att han kan ju fortfarande säljas vidare. Du kan ju visa en lyckad värvning om du lurar Barcelona till att betala pengar och skicka spelare för honom eller någonting som det pratas lite om nu i sommar. Och du kan fortfarande få ut någonting av honom på längre sikt. Men sett i de pengarna de betalar, när de oftast inte betalar någonting, precis som Frida sa, så tycker jag ändå att han har en plats här. Mm.
Ja, alltså det är klart att det finns mer. Långt på säsongen var ju Pepe en spelare som inte levde upp till sin enorma prislapp. Har ju dock bidragit lite mer under våren, får man säga. Vintern, våren kom på något sätt igång och hittade fram. I alla fall till viss del. Det är ju långt ifrån en succévärvning, men så här långt. Men
när man jämför med Joel Linton och Ndombele så känner jag att Ndombele har ändå suttit och plockat lön utan att spela ganska mycket. Joel Linton är ju väl, även om man inte gör mål, så är han väl någon form av nytta. Han är ju på plan liksom och agerar och slår en passning rätt någon gång. Så Ndombele har ju mest suttit på bänk.
Ja.
Och det påverkar också.
Ja, där har ni det. Ndombele. Sen hade jag en kategori här som du inte gillade, Kalle. Årets VAR. Årets VAR-misstag. För att det här var ju första säsongen vi hade VAR i Premier League. Och det har vi inte pratat så mycket om. Vi har pratat mycket uppehåll och mycket corona. Och det har varit väldigt mycket. Man har nästan glömt bort att det här är den första säsongen med VAR. Och det har ju funnits många barnsjukdomar. Jag valde ut 3 stycken situationer. Egentligen för att de... symboliserar 3 olika diskussioner som har rått med VAR. Det ena var då David Silvas, han blev stämplad mot Bournemouth och det blev ingen straff, vilket det var uppenbart och alla kunde se på tv-bilderna utom de som satt i VAR-rummet. Det andra var Lucas Moras obefintliga handboll mot Sheffield United som tydligen kunde ses då från VAR-rummet var avgörande. Och den tredje var Firminos armhåla som var en av de här millimeter offsiden som då aldrig skulle ha upptäckts. Men ja, kanske skulle ha blivit offside i vissa situationer ändå utan VAR. Eftersom vissa onside-beslut dömdes fel före VAR och så vidare. Men det var i alla fall 3 olika situationer som på något sätt får symbolera symbolisera de problem som har funnits med VAR och den frustration som har funnits med VAR. Den här Lucas Moura-handbollen som inte var så länge sedan. Den tog ju också dessutom extremt lång tid för dem att reda ut om bollen hade liksom snuddat vid handen.
Ja, så jag känner ju här att jag vill inte öppna handsdiskussionen igen som Frida och jag har haft här under sommaren en gång. Jag tycker att om man tittar på liksom principerna som ligger bakom besluten, så det beslutet som för mig blir mest själadödande är ändå Firminos armhåla. Alltså för att de här millimeter offside, vad hände med i linje? Alltså klassiska, han är i linje, då är han fri, eller fria hellre än fälla. Det har försvunnit med att du håller på med någon sorts millimetergranskning av saker och ting, av typ armhålor. Så jag tycker att den är mest själadödande för mig. Att de missar en straff och en stämpling, ja, det är ju fel och det ska inte gå på det här sättet. Och hans regeln kan man diskutera, men jag tycker att den millimeter offsiderna gör mig besviken.
Frida, det är väl också den typen av bedömningar och just den diskussionen som har varit den mest framträdande i England också, om VARs vara eller inte vara?
Ja, nej men absolut. Jag vet fortfarande inte riktigt, eller jag har inget grepp om alla regler, känns det som. Det är alltid någonting nytt som man som sker, och som tänker man, jaha, får man inte göra så heller, eller ska det vara så? Man trodde väl att VAR skulle göra att fotbollen blev mer rätt, men det har väl snarare blivit mycket fler diskussioner, får man ju säga.
Ja, har det diskuterats om det kommer ske några förändringar i regelverket runt VAR till nästa säsong?
Jag har inte sett någonting om det faktiskt. Det skrämmer ju en lite också, för att det blir ju ofta sådär att eller så har man ju märkt med UEFA till exempel, att de vägrar ju och liksom se problemen med VAR. Alltså de verkar liksom helt oblivious inför allting som inte fungerar. Men man får väl hoppas att de gör det i Premier League och ser över det. Det kan man väl anta. Det har ju ändå varit så pass mycket, många situationer som har varit så där, att man tänker att de nog inte kan blunda för det.
Ja, då har vi nämnt VAR också. Den här debutsäsongen för den videoassisterade domaren, helt enkelt. Nästa kategori då är årets gamling, eller säsongens gamling. Kriterierna för det här, det skrev jag faktiskt inte ut, men det var, vi fick den ut av någon på Twitter som jag också glömde ta med, ber om ursäkt för det. Men plus 33 var kriterierna. Du slängde in William där, Frida, men han är bara 31.
Nej, men jag frågade bara om han fick vara med. Det var inte så att jag krävde.
Han fick inte vara med.
Nej. Fyke är bara glad över att han inte behöver gissa en ålder, utan kan liksom gå in och bara säga en ålder.
Jag skrivit
för en
upp,
skull.
Jag skrivit upp åldrarna.
Du hade gissat fel annars.
Ja, nej, men Jamie Vardy, James Milner, Fabianski och Giroud är de fyra namnen som hamnade på listan till slut. Det är ju svårt att bortse från Vardy. Den här måste han ju ändå ha efter att ha vunnit skytteligan. Det är väl den äldsta skytteligavinnaren på bra länge i alla fall. Om det inte är någonsin. Eller nu är det väl såklart en sån här i Premier League då sen 92. Tror jag.
Nu gissar du, va?
Nu gissar jag.
Ja. Nej, men det stämmer väl.
Jag tror att det är så. Jag har läst någonstans också.
Jag tycker
ställer upp på Jamie Vardy som årets gamling.
Ja, definitivt. Definitivt. Ja. I den kategorin blir det ännu mer imponerande om vi pratar just om anfallare och göra massa mål som gamling. Det är inte lätt. Och jag tycker inte de andra är i närheten av den prestationen. Så att för mig är det såklart Vardy.
Här slängde du in kategori Makoto, årets sparkade spanjor. Vi har tre stycken, Unai Emery, Xavi Gracia och Chichi Sanchez Flores.
Utan att gå in på hur bra de gjorde innan de blev sparkade, eller hitta någon definition om vad det här egentligen betyder, är det årets bästa sparkning eller vem som har gjort det bäst innan, så vill jag ändå lyfta Kike Sanchez Flores, för att det känns inte som att en ligasäsong är komplett utan att Kike Sanchez Flores har fått gå in någon gång och försöka rädda upp ett skepp men inte lyckats och sen blivit kickad. Det känns som ändå han ska vara där någonstans i något mittenlag. Han ska in där när man minst anar det.
Han är dessutom den minst väntade utnämningen och den minst logiska utnämningen att ta tillbaka honom i det läget.
Men det är ju det som all logik finns i
Nigel
det också.
Nigel Pearson var väl ändå lite mer oväntat att de plockade in.
Ja, det var det kan jag ju förstå.
Kike Sanchez Flores är ju väntad på så sätt.
Jo, han hade ju precis fått sparken ju, från samma lag.
Ja, men han är en sån typ av tränare som du alltid kan plocka in. Jag säger Kike Sanchez Flores på den i alla fall, på den här otroligt diffusa kategorin som jag slängde in där lite på skämt i vår mejltråd.
Ja. Kalle, jag vet att du skickade med en kategori som var årets underskattade spelare. Jag tog inte fram några kategorier eller några nominerade där, men du får gärna fylla på då. Jag har känsla av att du har någon spelare som du känner är underskattad.
Ja, men det finns
jag har en.
Nej, men alltså det finns ju en hel drös spelare egentligen som kan gå. Då får vi ju gå på den undre halvan i tabellen, för att på den övre halvan så känns det som att vi alltid snackar om alla spelare som och deras prestationer och så vidare. Men jag kan tycka att en sån mittback till exempel som Lewis Dunk i Brighton är väldigt, väldigt bra. Har varit det nu ett par år utan att kanske få den krediten som han förtjänar. Så jag slänger in honom. Jag skulle kunna slänga in också då i Southampton. Höjbjerg tycker jag har gjort en bra säsong. Det är också en sån där spelare som kanske har gått lite under radarn för många.
Man kan ju faktiskt slänga in Ding där också. Just för att man glömmer bort honom ofta när man ska prata om de bästa ytterbackarna och sådär.
Just det.
Mm. Willy Boly vill jag slänga in. Det har vi pratat om också under sommaren här någon gång också. Men det är ju mycket Connor Cody-snack när det kommer till Wolves försvar. Och Willy Boly har varit superviktig där också och tagit nya kliv som... Det är ett alternativ också.
Mm. Jag har faktiskt en från toppen som jag vill slänga in. Jag tycker att Anthony Martial är lite underskattad faktiskt. Jag tycker han får ganska mycket skit och han har hela tiden sett som inte tillräckligt bra som en spelare som misslyckas lite grann. Han har ändå gjort 17
utan
plus 7
straffar,
den här säsongen.
Ska sägas.
Fast där!
Ja, utan att slå en enda straff.
Han har slagit 5-6 straffar. Då hade han varit uppe och hotat om att vinna skytteligan.
Fast det är inte alla medvetna om hur bra han är.
Jag tycker inte man får den känslan. Jag tycker att han hamnar väldigt mycket i skuggan av Rashford och andra anfallare i topplagen.
Men är inte han en sån här spelare som... Det kommer inte vara en spelare som lyfter dig när laget går emot. För då har inte han den karaktären för att vara den ledaren på plan och så vidare. Utan då blir han kanske spelare som hänger med ner i fallet. Alltså jämför med Jordan Henderson-karaktären som kan lyfta dem runt omkring sig. Medan som laget funkar bra, vilket det har gjort här under våren i Uniteds fall, ja men då är han en fenomenal spelare som dessutom har haft ett ganska bra målfacit här nu också. Så att jag tror att det är det man faller på. När laget inte funkar bra, då ser han ut att vara en sån här frustrerande spelare som... Ja, men då går det emot. Han ser inte ut att liksom göra de extra liksom metrarna för laget. Då, även om man kanske gör det egentligen. Men det är i alla fall så det ser ut. Han är väldigt känslokall också. Ja. Vilket gör att om missar...
Ja, precis. Jag tror det är många snäga saker som gör att han framstår som
så, ja.
Mindre viktig. Ja, precis. Men tittar man på alla all competitions, alltså alla, så har han alltså 33 poäng. Han har 22 mål och 11 assist. Det är ändå en ganska bra säsong.
Men det blev ju ändå rätt tydligt när Rashford var skadad. Då blev han ju sämre också. Alltså det blev ganska tydligt att han behöver bra spelare runt sig för att för att kunna lyfta han också.
Sen vill jag slänga in ett par spelare till här i den här kategorin. Jag förstår att det blir väldigt många nominerade här nu, men jag kastar bara upp namn. Alltså en sån som Gary Cahill har ju varit underskattad den här säsongen, för han var ju rätt utskälld. Liksom, det var ingen solklar värvning att göra för Crystal Palace. De får en rutinerad mittback som definitivt har sett sina bästa år. Men han har ju varit riktigt bra där under Roy. Det är klart, han passar ju med den typen av försvarsspel. Men han skulle jag nog slänga in, sett i den här säsongens prestationer, som rätt underskattad. Det finns ju en annan spelare i Crystal Palace som också är det. Det är Jordan Ayew som når upp till 9 mål. Det är inte så många som pratar om honom, men 9 mål är ändå 9 mål i Crystal Palace. Hans par hästar framme i offensiven, Wilfried Zaha, har ju bara gjort 4 mål, ska ju sägas.
Ja, precis. Ja, Wilfried Zaha, som ju inte har haft sin bästa säsong i Crystal Palace, långt ifrån.
Men nu ska han sälja, sägs det ju. Nu vill han lämna. Det har ju inte hänt förut. Det såg jag.
Ja, frågan är fall tåget har gått för världsspelaren Wilfried Zaha, som vi har väntat på att ska liksom riva upp himmel och jord i något av storlagen efter floppen i Manchester United där. Det kanske aldrig blir så.
Ja, det var många namn där, så det kanske blir svårt att enas om något.
Ja, jag tror kanske inte det spelar så stor roll. Jag tror att det är bara att vi uppmärksammar de spelarna som vi har pratat lite mindre om, som ändå har gjort väldigt, väldigt bra säsonger och förtjänar ett omnämnande, även om de inte dyker upp i någon av de övriga kategorierna.
Men vi kanske kan komma överens om att ge Ralf Hassen hyttelpriset då.
Ja, men det är ju på årets tränare.
Ja,
sen,
årets tränare.
Ja, vi har en sån också. Årets, okay, glömde jag sen.
Årets tränare, men vi kan väl gå dit då? Vi får välja ut årets tränare också. Det skulle vi gjort tidigare här, men...
Du hade glömt det.
Jag hade glömt ta med det i listan här. Men,
Jürgen Klopp, säger jag.
Ja, han fick väl priset i den här omröstningen också, ja, tror jag. Manager of the year fick han väl.
I och för sig Wilder.
Det var ju otroligt roligt. Men ni såg den intervjun med Sir Alex Ferguson. Visst, priset heter väl
Sir Alex Ferguson? De har ändrat namn på den nu. Ja, de har ändrat namn på den till det.
Ja, precis. Så du intervjuade om Alex Ferguson. Han satt i någon fåtölj utomhus där, corona-anpassat. Och sa det, jag tycker det var helt rätt. Liverpool har varit det bästa laget. Jürgen har gjort ett fantastiskt jobb. Och jag förlåter dig för att du ringde upp mig 3 på natten för att berätta att när du vunnit titeln. Ja, det var också
Det var ju lite roligt ändå att Klopp berättade att Sir Alex var en av de första han träffade när han hade anlänt till Liverpool där. Och det visar ju också det där att det...
Ja, man förstått det, att de har en relation.
Ganska många tränare har ju det bakom kulisserna. Mycket mer än vad man tror. Klubbarna är ju ganska stora rivaler, men det hindrar inte Sir Alex ge honom några hjälpande ord på traven liksom.
Jag tror inte Klopp och Lampard kommer att hänga.
Nej, de kommer nog inte skicka så mycket. De hade tagit en öl ändå efter matchen, va? Eller? Jag läste det någonstans. Jag uppfattade det som det ändå. För så har det ju ändå varit ibland så rätt att de bråkar vid sidlinjen, tränarna, och sen tar man ändå ett glas vin efter matchen, och liksom det som hände på plan, det hände där. Men visst, det var ju ganska infekterat där, det får man säga.
Men man kan ju tänka sig liksom att Jürgen Klopp kommer stor och bullrig efter bråket här. Nej, nu Frank, nu kommer vi att ta en öl här. Och liksom släpar in lite mot Franks vilja.
jag kan inte riktigt se att Frank Lampard är en sån man liksom kör över. Jag vet inte.
Nej, alltså bara den här Jürgen Klopp, han är så stor och högljudd liksom på något sätt. Men,
tack. Tackar vet jag Spanien, där man är mycket mer öppna med att man hänger utanför. Jag vet att när det var alla baskiska lagen skulle spela i Basken samtidigt, så sågs ju Osasuna, Real Sociedad, Athletic, Eibar och alla västtränare tillsammans för att käka middag. Alla 5. Jättemysigt.
Ja, det hade ju inte hänt.
Det hade inte hänt
mellan Liverpool, Everton, Manchester United och Manchester City.
Ja, det är direkt. Jag tycker det är många tränare som ska nämnas här. Alltså, Klopp ska ju ha priset, det är ju ingen snack om det. Alltså, där tror jag nog att vi är överens. Sen ska ju Chris Wilder nämnas i sammanhanget. Det han har gjort med Sheffield United den här säsongen är ju sensationellt. De kommer upp i botten tippat och överraskar egentligen alla, och dessutom med en fotboll som vi inte har sett i Premier League på det sättet tidigare. De kommer upp och spelar på ett eget sätt och får effekt av det. Det är en väldigt blygsam trupp, det är en jättefin tabellplacering, 9:e plats. I den konkurrensen som vi har i Premier League idag så går det ju att argumentera för att det här är kanske en av de starkaste prestationerna av en nykomling någonsin i Premier League. Det har funnits bättre tabellplaceringar, absolut, av en nykomling. Men i den konkurrensen som finns idag så ser jag det här som... det är fenomenalt gjort. Så Chris Wilder för mig tvåa. Sen tycker jag ju Hasenhütte, som är en personlig favorit, ska in där. Jag tycker att Southamptons trupp är ihålig. Jag hade tippat att de skulle ligga där nere. Det gjorde de ju faktiskt, ska ju sägas, en stor del av säsongen. Det var väl här efter corona som de lyckades brotta sig ur den där bottenstriden ordentligt. Och nu slutar de ju väldigt långt därifrån, 18 poäng från Bournemouth. Men de låg ju där i under och kring sträcket en stor del av hösten och vintern. Men han tycker jag imponerar verkligen, Hasenhüttl. Och sen får man ju säga, jag vet att jag svär i kyrkan nu för vissa, men Steve Bruce, alltså, vem hade räknat med att Newcastle skulle bära en 13:e placering om vi går tillbaka till augusti i fjol? När allt bara var deppigt.
Nej, där får man se sig själv i spegeln lite grann, för vi raljerade ju ganska friskt kring den utnämningen. Ja, jag vet att jag gjorde det i alla fall.
Av förklarliga skäl. men faktiskt, ja.
Ja, men klart godkänt. Så är det ju. Sen om hela Newcastle-projektet, det har vi sagt, det får vi ta en silly podd någon gång, hur det går med försäljning, men det verkar som att Steve Bruce kanske, om den här saudiska övertagandet då går igenom, att de har någon annan tränare lined up för att ta över Newcastle i framtiden.
Sean Dyche ska man väl ändå också slänga in i vänd och bredda diskussionen också. Det är alltså Burnley har man inte pratat mycket om, men de hänger ändå med där uppe också. Mm. Och är och slåss om Europaplatser ännu en gång. Det är oerhört imponerande.
Ja, det är det. Burnley som vi faktiskt kan mer i det laget också, bara än att vara Burnley och vara stora och hårda och trycka in bollar och försvara
måste
sig.
Få slänga in, måste få slänga in Graham Potter där. Det var ju länge sedan vi snackade om honom faktiskt. Snackade ju mycket om det i höstas, men jag tycker han har gjort det helt otroligt bra. Alltså det är så svårt att veta vad som görs bakom kulisserna, men om man bara tittar på förutsättningarna så är det att de har en trupp som egentligen är botten sexan i Premier League. Men han kom ju då med ett, liksom, någon slags order om att förändra det sättet de spelar. Jag vet inte om det var en order uppifrån, men de visar ju med den rekryteringen att de vill gå i en annan riktning i alla fall. Han gör det, det ser väldigt, väldigt intressant ut kan man ju säga. Och det gör han med den typen av spelare som spelar en helt annan fotboll tidigare. Och sen klarar de kontraktet med marginal till slut. Jag tycker att det är... Ja, det understryker det som jag sagt tidigare i den här podden. Alltså i min värld, vi sa det redan när Unai Emery fick jobbet i Arsenal, så sa jag att det hade varit hälsosamt för en klubb som Arsenal om de hade även bjudit in Potter på en intervju för att presentera vad han står för och sådär. Det hade visat att de hade tittat i andra än bara den självklara riktningen. Och i min värld, han kommer att träna en topp 6-klubb, det är bara frågan om när.
Det var det jag menade innan också när jag nämnde Adam Lallana. För jag känner just det att Brighton kommer vi säkert prata ännu mer om nästa säsong. För som sagt, Graham Potter har verkligen tagit klubben i rätt riktning. Och just det att man värvar spelare som alltså med eftertanke. Alltså man behöver någon där på mittfältet som har lite alltså mer rutin än vad de här lite yngre spelarna har, som behöver någon att se upp till, så plockar man in Lallana då. Det är ju kanon. Man värvade Lamptey från Chelsea i januari. Det är inte ofta det händer. Så att det känns verkligen som att de är på rätt väg. Så jag håller med om det. Vi kommer säkert prata mer om honom nästa säsong.
Man vill ju ha möjlighet att skrika Seagulls spontant liksom då och då också nästa säsong, så det känns att man hoppas på det också. Det är ett fantastiskt smeknamn, tycker
jag. Ja, men alltså, och han har ju en personlighet som är så lätt att ställa sig bakom och en filosofi som är så lätt att tycka om. Att man vill ju verkligen att det ska gå bra för Graham Potter vart han än är. Vilka sympatisier man än har. Så är det ju. Så att det ska bli. Och sen hoppas jag också på just Adam Lallana. Man hoppas ju ett att han ska få vara skadefri. Han har varit väldigt, väldigt skadedrabbad senaste åren. Och om han får vara skadefri, att han med det ansvaret han kommer ha där kan hitta tillbaka till en sån roll som han hade i Southampton före han kom till Liverpool, där han var ju så otroligt central för det anfallsspelet och det sättet de spelade på. Det är ju någonting som Brighton och Potter i sin fotbollsfilosofi hade haft så, såklart det de hoppas på också. Där var han ju en av ligans bästa spelare den säsongen. Mm. Och om Adam Lallana kan få ha den rollen i ett sånt lag och hitta tillbaka sin sån form, då är det ju en, då är det ju en magisk värvning för inga pengar.
Mm. I den otroligt snygga dräkten de ska ha den säsongen också. Den han presenterade sig. Den nya Brighton-tröjan.
Just det, just det. Ja,
fruktansvärt snygg, ska lägga till.
Yes. Jag har fått en fråga här, Frida. Du får ta den. Robin Herbertsson skriver... Vi hade inga fler kategorier, ska sägas. Det var alla vi hade. Visst var det så? Eller har jag glömt någon?
Nej.
Inga kvar på mitt papper där, i alla fall.
Om det inte var någon som du kommer ihåg nu, var det nog ingen viktig kategori.
Nej, precis. Vi har fått en fråga här och det gäller målvakter och engelsmän. Robin skriver, tjena, kan ni inte diskutera i podden lite vad som hände med de tre stycken målvakterna som var Englands bästa för inte så länge sedan? Jag tänker på Joe Hart, Fraser Forster och Jack Butland. Och hur några karriärer kan vända så fort. Tack för grymma poddar. Ja, och så kan vi då ta in det i diskussionen med de målvakter som är aktuella nu. Och att det är framförallt kanske Henderson och Ramsdale som ändå bjuder på visst framtidshopp, Frida.
Ja, nej, men så är det ju, absolut. Det ska bli väldigt intressant att se här, alltså dels under året men framförallt nästa sommar, vilka tre landslagsmålvakter som England eller som Gareth Southgate kommer att bestämma sig för. Vi har ju pratat länge om att Jordan Pickford inte ska känna sig bekväm med att vara först, eller att han ska inte bli för bekväm med den där med att vara första valet, och det får man ju skriva under på, framförallt nu när Dean Henderson kommer så starkt. Så att vad var frågan?
Ja, frågan var väl egentligen, han ville egentligen ha en diskussion om hur det kunde gå som det gick. Med tanke på att ingen av de tre spelarna som ju faktiskt var de tre för bara några år sedan som ansågs vara de tre bästa engelska målvakterna idag inte överhuvudtaget finns med i diskussionerna.
De var väl inte så bra?
Nej, men det ligger nog något i det. Alltså det är ju väldigt vanligt med målvakter att man hypar dem väldigt mycket. Särskilt i England där du har haft någon brist på riktigt stabil sista utpost sedan David Siemens dagar. Att det går ju också i perioder, det är en färskvara dessutom, och de här var väl kanske inte så pass bra som alla hypar kring, och vi får väl se nu, det är väl upp till bevis för spelare som Henderson och Ramsdale att inte hamna i samma kategori inom x antal år också. Mm.
Precis. Simon Karlsson har skickat in en till kategori här, årets utveckling / most improved player of the year. Är det någon som har någon på rak arm som ni känner har...
Men är inte det samma sak som genombrott då?
Nej, då får det vara någon som vi kanske har skällt på. Jag vill minnas att vi hade en sån här diskussion om Fred till exempel.
Det var det honom jag tänkte på faktiskt nu.
Jag tror vi hade den i vintras.
Och då kändes han ju klockren i den kategorin faktiskt. Nu tycker jag väl i och för sig... Mm. Och sen då började jag spela med Matic där som ensam sexa. Och Fred har inte spelat så mycket. Så fick han ju faktiskt chansen att spela här. Det var inte så bra. Så att det haltar väl lite nu då. Men... där i vintras tror jag faktiskt han var ligans most improved player, för att han vacklade ju så betänkligt tidigare, och han såg faktiskt ut som en spelare där i vintras, och allt det där som man tidigare hade tvekat på liksom, hans beslutsfattande med boll och sådär, det hade förbättrats avsevärt där. Så att, jag skulle säga Fred är ett bra exempel på det.
Shkodran Mustafi.
Ja, det är också en bra shout faktiskt. Frida, du som tittar på Arsenal på plats då och då har gjort under säsongen. Den Mustafi som vi brukade skälla på har ändå sett lite mer förtroendeingivande ut.
Ja, nej, men absolut. Det har han. Sen har ju han också gjort någon blunder så där som man liksom räknar med att han gör. Alltså dels mot Tottenham skedde väl någon sån. Och faktiskt där... i mötet, eller i segermötet mot City, så är han ju på väg att göra en där precis efter 9 minuter. Så att de misstagen finns ju fortfarande i honom. Men absolut, han har varit väldigt bra totalt sett.
Mm. Och det var han ju inte säsongen före den här. Det kan vi ändå bara slå fast.
Det kan vi nog göra.
Var inte väldigt bra. Mikael slänger in här. Årets transformation måste ju vara Mike Dean i skägg.
Den är ju högt upp där. Det är den ju. Men jag vet inte om det är på ett positivt sätt.
Alltså jag gillar ju den nya stilen faktiskt. Han blir ju en helt annan människa med det. Alltså det är helt otroligt vilken så här, transformation.
Min stora fråga är, när går Mike Dean i pension? För den dagen...
Ja.
Man känner ju att han borde vara rätt gammal, men det är han ju förmodligen inte. Det är det som är så sjukt. Han är 52 år, säger jag nu.
Vi måste väl ha någon sorts minnesceremoni eller avsnitt tillägnat Mike Dean den dagen han går i pension, va?
Ja, det får man ju nästan ha. Det är ju faktiskt det är få domare ändå som har genererat så mycket utrymme i sociala medier som Mike Dean har under sin karriär. Han har väl slagit de flesta rekord också i utdelade straffar och röda kort och sena avgörande beslut.
Ja, men det är ju någonting med domare som är profiler som man älskar. Mm. Alltså man kommer undan med att Mike Dean gör ett felaktigt beslut här och där för att han är en sån profil. Och det är någonting jag har känt exempel i Spanien, att förr fanns det riktiga domarprofiler, så här, riktiga lirare, typ Mateo Lajos, fast tänker 5 stycken olika. Nu är det typ bara Lajos. Nu är det bara massa som inte är bra men inte syns.
Det är en lite tunnåriga kille, va, som vi brukar kalla för Spaniens Mike Dean.
Exakt. Exakt.
I de anglofila
älskar
sammanhang.
Älskar att stå i centrum. Ja. Älskar. Och domarprofiler behövs. Och Mike Dean tillför någonting till ligan, tycker jag, oavsett om man tycker om hans beslut här och där.
Men det är rätt så konstigt ändå att det är sån hög medelålder på fotbollsdomare i Premier League. Alltså om man tänker, ja, i min värld så är ju Michael Oliver den bästa av dem. Och han är väl, är väl en av de yngsta.
Ja, det är ju fortfarande. Han är ju dumt sedan han var 26.
Ja, men precis. Men det är det jag menar. Att jag tror inte det handlar så där jättemycket om åldern då. Det är väl mer... Alltså klart att erfarenhet spelar in och sånt. Men man borde väl söka kika på att byta ut dem nu. Alltså, särskilt tänk på John Moss också till exempel. Som man undrar... Jag förstår inte att han kan klara av fys, alltså testerna. Alltså helt otroligt alltså.
Men har man ingen åldersgräns i England? För jag vet att Italien hade väl det när Colina tvingades sluta. Alltså.
Jo, men alla de är ju runt 50-strecket där ju. Alltså de flesta. Så jag vet, den måste vara ganska hög i alla fall. Den här åldersgränsen.
Ja, verkar som det.
Hur gammal var Mark Clattenburg när han lade ner egentligen? Han kan inte vara så gammal.
Ja, men han fick ju, det var för att han fick erbjudande om... Vill inte han tjäna en massa cash? Eller?
Exakt.
Jo, han drog till Qatar och dömde eller något sånt där.
Han är inte mer än...
Han är inte så gammal.
Saudiarabien drog han
till. Nej, men det är ju lite Alan Wiley-varning på John Moss. Alltså. Kommer du ihåg när Alan Wiley sprang runt de sista åren där? Då kände man ju att han kan inte klara fystesterna. Han blev ju dessutom beskylld av... Alex Ferguson en match att han inte var fit enough, vilket kostade Sir Alex några pund i böter såklart. Men det är lite det med John Moss också. Han känns ju minst sagt mossig, om man säger så.
Mossig?
Ja, precis. Ja, men riktig mittcirkelsdomare är han ju.
Och man vill ju ha dem också.
Vill man verkligen? Jag vet inte.
Dock ska vi säga...
Men det vart ju...
Förlåt.
Ja, nej, men det vart ju tydligt också det här med introduktionen utav VAR, att en del domare påverkades negativt faktiskt. Mike Dean hade ju faktiskt en situation som de gick aldrig ut och erkände att det var så, men man såg det på dem. Jag tror det var Tottenham Newcastle när Harry Kane kapas i straffområdet och han ger ett tecken till sin linjedomare. Det var liksom, det var straff, men det var inte det absolut värsta man har sett, men nog skulle det ha dömt straff liksom, det tror jag. Och han var så till linjedomare, nej, men jag väntar på att se vad de säger i örat. Vilket inte är så de ska de inte får göra, utan de ska fatta ett beslut och sen ska VAR antingen om det är helt fel så ska de gå in och ändra det. Är det lite fel så låter de det vara. Nu lät han det vara och väntade på att de skulle säga något i örat, vilket ingen gjorde, därför att det inte så det funkar. Och helt plötsligt så, på grund av att Mike Dean då helt enkelt använde systemet på fel sätt, eventuellt missa den straff.
Mike Dean känns som en sån här som skulle få problem att koppla upp sändningen till en Chromecast eller vad det är, ifall de skulle flytta Premier League-sändningen och bara gå på liksom stream som vi gör i Allsvenskan här med Dplay. Liksom. Mm. Mike Dean känns som en av de skulle ha stora bekymmer med att få in matchen på tvn.
Ja, precis. Det var ändå ganska underhållande av FA att de lät Mike Dean döma Merseyside derbyt direkt efter corona-uppehållet.
Jag blev ganska förvånad när man bara såg hans namn dyka upp där.
Alltså, den killen som är från Liverpool, liksom, som då håller på det tredje laget.
Ja, det är helt sjukt. Dock ska vi säga, för att komma bort från den här domardiskussionen, att han har ju faktiskt inte det mest virala ögonblicket den här säsongen. I min värld är ju det José Mourinho som studsar upp på bänken när han blir uppmärksam om att det kanske var ett domarmisstag.
Jag älskar det.
Ja, det för mig är det säsongens
Det är inte bara det mest virala ögonblick.
Det är absolut roligaste ögonblick i den här säsongen. Alltså, jag älskar att se de där bilderna. Alltså.
Utan tvekan. Ja, utan tvekan.
Och det är därför man ändå någonstans behöver ha José Mourinho i ligan. Han tillför så mycket. Vet ni vad? Det var allt vi hann den här säsongen. Säsongen 19-20. Sportbladets Premier League-podd. Det har varit en ynnest att få ta er hela vägen genom den här säsongen. Makoto, stort tack ska jag rikta till dig för att du tog över taktpinnen under... Allting landade över semestrar och säsongen spelades färdigt mitt i sommaren. Tack Frida, tack Kalle för att ni har varit med hela vägen från era nya hemadresser. Det har ändå funkat bra tycker jag. Och tack såklart till alla som har lyssnat. Det är inte så långt kvar tills nästa säsong drar igång igen. Vi börjar väl blåsa liv i den här maskinen någon gång i början på september igen. Och så har vi en helt ny färsk, ja, lite annorlunda säsong att se fram emot.
Jag tror du ska säga en ny färsk poddstudio.
Och en ny färsk poddstudio ska vi förhoppningsvis också ha. Nu är det lite stökigt.
Det är det.
Som det är just nu. Vi fortsätter såklart med Sillypodden hela sommaren fram till dess. Men från Sportbladets Premier League-podd så ber vi om på återhörande helt enkelt.